Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Yes!
Yes, box.
Äntligen!
Äntligen är det dags. Ja. Det var ju två dagar sedan vi fanns i etern.
Ja.
Och då fanns vi både på P4 Extra och på livepodden på Podplay på samma dag. Mm. Hur hinner vi med, ja, hur, kan folk undra.
Hur går det till ens?
Och ni som inte hann med, jag tror nog att med säkerhet att det går att klicka sig fram till dem båda i efterhand.
Ja, det kommer det att göra. Absolut.
Ja. Men nu är det krimtorsdag, Anna.
Mm.
Och det är också sista torsdagen i
mass.
I oktober. I mass. I oktober. Och därav är det ju dags. För vi har ju infört det förra månaden. Att sista torsdagen i varje månad, då är det case-torsdag.
Då är det case-torsdag. Jag tycker det är en härlig torsdag.
När det är case.
Ja, det tycker jag. Det är lite... sådär.
Mm. Upprim. Och du har satt dig bakom spakarna. Till största del.
Ja.
Och jag... Jag tar dasslocket när jag får feeling och kliver in och slår till.
Ja, det tycker jag. Det känns ändå härligt. Det känns tryggt på något vis.
Ja.
Det här caset idag, alltså de flesta case vi har kört tidigare har jag ju läst om tidigare. Eller känner till, även de här som är 100 år gamla. Men det här var nytt för mig, faktiskt. Mm-hmm. Så att, det tyckte jag var kul.
Ja, verkligen. Att någonting har kunnat gå dig förbi.
Ja.
Du är som en tapir i kriminalhistorien.
Ja, men här dammsuger jag, så att
för
säga.
För mig är det lucköppning varje gång. Även casen som jag själv har spanat på i flera år i lucköppning. För de har ju också raderade från hårddisken.
Helt otroligt.
Mm.
Men du, innan vi drar igång, är något annat vi ska avhandla så här i uppstart?
Nej, vi kan väl berätta att på slutet så kommer vi prata om merchen och vi kommer att, eller jag kommer dra av en rövhatt. Vi kan väl berätta redan nu. Nej, det kan vi absolut inte göra. Nej, du kan köra nu. Jag är klar.
Du.
Ja.
Okay. Ja, men håll i hatten då, Ljungdahl.
Case torsdag.
Idag ska vi pratar ju alltid om historiska case, så även idag. Det är inget undantag.
Ja, jag vet att vi sa det förra gången, men då kom jag på en sak.
Aha.
Ibland när vi har case-torta så kan det ju faktiskt bli ett sånt där case som typ skräckhuset eller kokain och Nutella. Men då är det ju oftast någonting anonymiserat och någonting som vi själva har jobbat med. Och då är det inte något sånt här smaskigt mord som alla vet om och ska vältras i ett varv till.
Nej.
Då är det historiska
och
grejer.
Och det är definitivt inte dagsfärskt.
Nej, absolut inte.
Så är det. Idag ska vi prata om ett kvinnomord. Och det tror jag inte vi har gjort tidigare. Jo, men det har vi ju gjort. Herregud.
Det har vi gjort.
Öfer konstapel Stjärne, vad heter han?
Det dör ju kvinnor ibland.
Det gör det, dessvärre. Mm. Och det dör ett antal kvinnor av kriminaliserat våld också. Så även på 1920-talet. För det här caset utspelar sig nämligen då 1924 och närmare bestämt den 7 augusti. Sommar, sensommar, sol och värme. Och jag kan bara föreställa mig vad gubbarna ute på Saltsjökvarn tänkte där vid tre rycket på eftermiddagen.
I Nacka?
Jajamän.
Jaha.
Ja, de ville gå hem naturligtvis. Så att timmarna hade börjat räknas ner här innan hemgång. Men så var det en som plötsligt stannade upp då han såg något guppa ute till havs. Han pekade då ut på den här guppande, det här byltet eller vad det nu var. Och helt plötsligt så samlades gubbarna där vid, på kanten och stirrade ut i vattnet och funderade på vad det var de tittade på. Smuggelgods var man inne på. Kanske kunde det vara det. Kanske kunde det vara en potatissäck fylld med brännvin, föreslog en annan.
Tänkte ju säga, vad smugglar man 1924?
Ja, men det var nog brännvin bland annat. Ja. Som då kanske hade slängts från någon båt eller sådär för att sen då flyta i land. Men det skulle visa sig att det här var inget annat än önsketänkande.
Nej.
Och man såg till att få in det här flytande föremålet då. Och det verkade vara då en knuten säck med någonting mjukt och otympligt inuti. Ganska tungt. Man drog upp den på stranden och plötsligt så samlades det ju jättemycket folk runt omkring här för att man var ju intresserad av att titta på innehållet. I säcken, när man hade öppnat den, så låg en avliden kvinna. Och det beskrivs som att kroppen var ganska illa däran. Det pratas om fluglarver som kröp omkring här mot en, citat, blålila hud och kalla och simmiga ögon.
Vi vet ju alla kulören på huden. Det har vi pratat om tidigare.
Det har vi gjort.
Det var ju 2019 års trendigaste nagellacksfärg.
Just
så när man
det.
Flanerade på stadens torg, i alla fall i Stockholm, så kunde man konstatera att 80% av alla flesta kvinnor gick omkring med exakt kolorering av ett sjölik på sina tassar. Jag hade svårt med den perioden, men den är över.
Den är över. Alltså det ska sägas att sjölik kan ju variera i färg liksom över tid lite grann. Jag har sett både det grönbrun skimrande och det blålila skimrande. Men jag tänkte vi skulle göra en liten första halt här. För jag vet att det är, folk är lite nyfikna på det här med kroppar som flyter upp. Och det kanske är lite mytomspunnet, jag vet inte.
Efter att ha stiftat bekantskap med en sån kropp vid två tillfällen, en gång inne på rättsmedicin och en gång skarp, men då var det inte en hel kropp, så skulle jag säga att ni behöver inte känna er så sugna på att stifta närmare bekantskap med fenomenet.
Fast det här är ett intressant, jag tycker det här är ett superintressant fenomen som sådant ändå. Och jag tror det finns fler som håller med.
Berätta vad du anser var intressant. Jag tyckte det var lite löst, slämmigt och illaluktande.
Ja, men är man inte van att hantera sjölik så är det klart att då tror jag nog att det kan framkalla vissa känslor av obehag. Nej, men så här. frågan är då, flyter alltid en död kropp upp? Alltså en kropp som har sänkts i vatten eller dumpats i vatten. Och det enkla svaret är nej, det gör den inte alltid. Men det vanliga är att den förr eller senare gör det. Och det här beror ju såklart på de här processerna som sker i kroppen.
Jag tänkte precis säga, det beror på hur mycket tacos de har ätit på fredagen innan de dog.
Ungefär så. Kroppen sjunker ju först och den kan ju naturligtvis till följd av strömningar och annat förflyttas på botten en ganska lång sträcka faktiskt. Men det vanliga är att när gasbildningen på riktigt sätter fart i kroppen att den faktiskt flyter upp.
Stiger,
ja precis. Jag läste faktiskt på kontot Liket efter döden för ett tag sedan. Då hade de gjort något inlägg om det här. Då registrerade jag en ganska intressant detalj. Det var någon som hade kommit fram till någon studie att det krävs ungefär den dubbla kroppsvikten för att få kroppen att ligga kvar på botten.
Alltså man kan... Vadå den dubbla?
Jo, men alltså om man ska sänka kroppen med någonting och undvika att den flyter upp, då behöver du förse den med en vikt motsvarande ungefär den dubbla kroppsvikten.
Och det är den som ska dubbla.
Och det är ju ganska intressant. Det säger ganska mycket om vilken kraft det är i gasen.
Verkligen.
Och sen finns ju såklart faktorer som påverkar det här. Bland annat vattendjupet och temperaturen i vattnet. Och faktorer som egentligen påverkar graden av gasbildning egentligen. Och hur stark då den drivande kraften blir på kroppen. Och det finns också sätt, det känner vi till från... mordfall där förövaren har försökt genom att perforera kroppen få den här gasen att läcka ut så att den inte ska få den här bärigheten då, kroppen, och sen flyta upp. Och det kan man ibland lyckas med och ibland inte.
Nu kommer jag berätta en sak som kan ha hänt.
Ja.
Ett uttråkat polis par för 358 år sedan ungefär.
Okej.
Där de skulle då, där det kom ett djur flytande. Och de tänkte, hur många kulor behöver vi se? Ett dött djur såklart.
Jaha.
Hur många kulor behöver vi skjuta in i det här döda djuret för att det ska börja sjunka?
Okej. Vad kom man fram till?
Att det inte räckte med 4 magasin.
Nej. Okej.
Jag vill bara
förstå.
Ja. Nej, men alltså, perforera kan vara svårt, menar jag.
Ja, nej, men alltså det finns ju exempel på till exempel kroppar som har styckats. Man har försökt att punktera lungor och tarmpaket och allt möjligt för att få gas att läcka ut då i vattnet. Eller på djup, så att säga. Men där kroppsdelarna ändå har flytit upp. Mm. Så att det är inte alldeles lätt detta att lyckas nej. Med. Och det är vi ju tacksamma för vi, i rättsväsendet i alla fall. Men såklart så tillkallade man polis här, och Nackapolisen tillkallade mordkommissionen i Stockholm, och väldigt snabbt så var här utredningsledaren på plats. Birger Lundberg heter han, och han vidtog rekorderliga åtgärder, vill jag hävda. Han spärrade av platsen och han höll förhör med varenda en av de här som hade jobbat den här dagen och som kunde ha gjort iakttagelser. Och det visade sig att de hade ungefär samma uppgifter att lämna. Det var liksom inget som avvek där eller att jobba vidare med, så att säga. Även CSI kom till platsen och gjorde då en första undersökning av kroppen. Och eftersom jag är den jag är så kunde jag ju inte undgå att leta rätt på nyhetsbladen från den här tidpunkten. Och har hittat massor med spännande. Jag tänkte faktiskt passa
kan vi få
på...
det på autentisk återgivning av så att säga, pratandet?
Jag ska göra mitt bästa. Så här stod det då i Vasabladet angående det här fyndet. Liket som synes ha legat i vattnet högst 14 dagar var inneslutet i en tillknuten säck, omslagen med lina av en blyertspennas tjocklek. Vid upplösning av säcken befanns liket vara utan kläder, inlindat i 2 lakan av bomullslärft. Båda i ena hörnet åsatta ett bokstavsmärke X, isytt med blå tråd, sannolikt tvättmärke. Över likets ben var dragen ytterligare en säck. I den yttre säcken anträffades ytterligare en nattmössa av bomullstyg. Moll med infälld brodyr och spetsar samt röda sidenband. En näsduk av bomull, fragment av en glasflaska samt så som sänke 7 stycken metallskivor. Tydligt härrörande från elektriskt ackumulatorbatteri.
Nej men... För det första så känns det som att det var Laura Ingalls som hade blivit sänkt i Östersjön.
Ja, faktiskt.
Ja.
Om kvinnan så kunde man också förstå att den döda kvinnan som är okänd syntes hava varit 20 är 25 år gammal, omkring 165 cm lång, med ordinär kroppsbyggnad, rödblont eller gulaktigt hår och rundlagt ansikte med något utstående kindknotor.
Mhm. Okej.
Okay. Så det här var vad liksom teknikerna fann, och de spår man hade så att säga att försöka identifiera den här kvinnan utifrån. Och Birger Lundberg här, han begav sig ju hemåt till sitt office så att säga och började slå i sina kartotek. Alltså kartoteket över anmälda, försvunna och saknade individer och kvinnor då. Men han hittade ingen som stämde på just den här beskrivningen. Och alltså, nu hade man ändå lyckats få ihop ganska mycket data här. Alltså hår kan ju förändras i sin färg och ansiktsuttryck lika så. Man hade ju ändå vissa signalementsuppgifter här att gå på. Annars kan man ju tänka sig att teknikerna här har letat efter identitetshandlingar av något slag. Alltså en plånbok eller vad vet jag, en graverad ring eller någonting.
På vilket sätt kunde man... Fanns det här med tänder, DNA, hår? Inga sådana analyser fanns vid den här tidpunkten,
alltså,
eller?
Alltså, tandanalyser hade så att säga fötts som idé och tanke. Men det fanns ju liksom ingen systematik eller rutin riktigt för identifiering. Det här var ju långt, långt, långt före DNA-identifiering till exempel. Det man kunde göra var ju att titta på blodgrupp och sådär. Men det är ganska trubbiga... liksom instrument. Men idag så har vi ju inte ett kartotek utan något som vi kallar för försvinnande registret. Det har vi ju pratat om. Mm. Och det kom ju någon gång på 60-talet. Så det var ganska tidigt trots allt. Och idag finns ju alla uppgifter digitalt. Så att nu kan man ju slå i systemet och se, har det anmälts en kvinna i 20-25 års åldern saknad med rödblont hår? Och då kanske man får förslag på tre individer som man kan jobba vidare med. Birger Lundberg hade trots allt lite grann att arbeta vidare med här. Dels de här då föremålen i säcken, lakan och säckarna som sådana. Och just den här märkningen av de här bomullsgrinerna som låg i säcken. Det var ju lite intressant.
Ja, det var ju tacksamt. Mm.
Där fanns också en läskedrycksetikett som skulle visa sig senare bli lite intressant. Och du Lena, du har ju jobbat i ganska komplexa utredningar. Har du någon erfarenhet av att jobba liksom med den här typen av utredningsuppslag? Jag tänker föremål, försöka bakspåra och sådär. Jag tycker det låter spännande.
Ja, det är spännande, men det är så otroligt tidskrävande. Och jag är faktiskt lite imponerad att man försökte. Eller så här, jag tror att det är ännu svårare nu, för då finns det så jävla mycket grejer att tillgå. Men nu finns det ju faktiskt också ett internet man kan söka lite på. Men jag kan ett ärende, och det har ju vi dragit, eller jag har dragit i podden om det här stora kokain- och Nutella-ärendet. Där hittade man ju någon form av verkstadspress liknande. Och man inte förstod varför. Men då börjar man ju så här, hur många butiker säljer? Vad kan man använda? Då får man först hitta alla butikerna för att sen kunna hitta rätt butik och övervakningskamera och så vidare. Men också söka i massa gamla ärenden. Finns det något annat ärende där en sån här har dykt upp? Och vad gjorde de med det då? Och det här är ett superkrävande arbete för att försöka dra ner det till, inte vet jag, första träffen kanske 3000. Måste man, så här, vad kan vi jobba med för att göra en urskiljningsprocess? Man landar på några få behändiga saker som man sen kan, inte vet jag, ringa upp, kalla in på förhör, spana på och så.
Men om man nu tänker att det här var ju alltså 100 år sedan. Jag menar, idag så sitter man ju framför en dator och gör slagningar, inbillar jag mig.
Ja, dels det.
Men vad gjorde man då? Gick man ut i... butiker
jag gissar att man gick ut
och eller vad gjorde man?
Ja, men tänk på som vi gjorde när vi körde Tjuv och polis säsong 2 i Lysekil. Det är ju precis så utredarna får göra. De fick en detalj, sen var det bara ut på stadens torg och bara in ut i butiker och visa upp bilder eller fråga och sådär. Det är lite så man får göra, och så får man förlita sig på både turen och slumpen och skickligheten och ihärdigheten för att för att ibland nå fram. Och många, många saker man gör i utredningen är helt i onödan. Mm. Och ibland gör man det för att kunna utesluta ett geografiskt område eller utesluta någonting. Men det jobbet ska göras och det är inte alltid kul.
Nej, men jobbet ska göras, och här var ju ett viktigt syfte att se om den här kvinnan möjligen hade ett annat ursprung än svenskt, såklart. För att fastställa identiteten på ett misstänkt mordoffer, så som i det här fallet, är ju otroligt viktigt och centralt. Och vad gjorde man här då? Jo, eftersom man inte fick något napp i kartoteket och ännu inte hade fått någon idé om vem den här kvinnan var, så gav sig helt enkelt ut i Stockholmsnatten. Lite som du var inne på. Man började prata med folk, helt enkelt. Skicka ut ett gäng konstaplar och pratade med människor. Och helt enkelt för att höra, var det någon som saknade en väninna eller kände till ett försvinnande av någon? Men man fick nekande svar rakt igenom.
En fråga. Kan man utefter, om du tänker ett sjölik, flicka, så här stor, så här lång, hår, skulle man redan här ha kunnat rita ihop en bild? Man fotar ju inte ett dött ansikte går runt och visar upp. Det är kanske lite etiskt, men skulle man kunna i nuläget, så tror jag att man skulle rita upp så här såg hon nog ut vid liv och visa upp.
Definitivt, och idag finns det ju ganska fina liksom dataprogram som kan hjälpa till med sånt här, och då, för 100 år sedan, då hade man ju blyertspenna och papper helt enkelt.
Exakt.
Så att det var bara att försöka göra en porträttbild som man kunde tänka sig att hon såg ut i livet. Och det var vad man gjorde också. Man funderade på vad hon hade för karaktäristiska drag helt enkelt. Och tyckte sig kunna skönja att hon möjligen skulle kunna vara finska eller estniska. Och det här var ju helt då baserat på hennes ansiktsdrag egentligen. Jag vet inte, gör man så här idag? Går man ut och pratar med folk på byn liksom?
Ja, det tror jag. Ja. Framförallt så tror jag man vispar upp. Det beror lite på vad det är för kategori människa man letar efter. Men det är ju jättemånga poliser som har jättemånga informationskällor. Som ofta sitter på rätt mycket, så här, vad som händer eller i en viss kontext. Och då går man ut och vänder på varje sten och hör sig för. Det görs. Det är ungefär, jämför med dörrknackning. Man tömmer ett helt jävla trapphus på information om vem där som kan eventuellt ha sett någonting.
Ja, och det är väl ändå en polisiär utredningsstrategi som är otroligt värdefull många gånger. Ja. Och som vi kanske borde göra i ännu större utsträckning, tänker jag. Jag inbillar mig att många kanske har lättare att prata om man får så att säga ett hembesök än om du förväntas själv aktivt ta kontakt med polisen och rätt utredare och rätt handläggare för att lämna dina uppgifter.
Jag vet inte hur många gånger man har skickat iväg folk och så ska de knacka dörr och säga, ja men vad bra att ni kom, jag hade tänkt att, men jag vet inte om det jag vet var tillräckligt intressant och du vet, de lägger för mycket spärrar på sig själv.
Ja, jag fattar.
Vad hände sen då?
Hur som haver, man byggde någon slags hypotes om att hon kanske hade fallit från något överbord, från något fartyg. Alltså ett fartyg på väg då in mot Stockholm gissningsvis. Och nu hade man ju då det här batteriet, eller batteridelarna ska jag säga, lakanet och läsketiketten som man jobbade med. Teknikerna hade tittat lite närmare på just batteridelarna och kunde konstatera att de var minsann från ett sånt här ackumulatorbatteri som man först trodde. De härstammade från en firma AG i Tyskland, i Berlin. Och det visade sig att det fanns återförsäljare i Sverige. Så man kontaktade dem, men det var ingen som kände igen just den här batteritypen som någon som salufördes i Sverige. Men däremot så fick man en annan viktig upplysning, och det var just att de här batterierna används för belysnings- eller radioanläggningar till havs, på fartyg. Och det så att säga styrkte ju bilden om att det här troligen rörde sig om en utländsk kvinna. Och huvudspåret nu blev ju sjöfarten naturligtvis.
Just det.
Och i Stockholm vid den här tidpunkten så var det överbelamrat med fartyg i hamnarna och ute till sjöss, såklart. Sjöfarten var
och
stor.
Kanske inte att de då hade ett avancerat plottsystem där man kan se, identifiera varje båt och vad den var.
Nej, självklart inte. Nej. Det här var ju en tid när det knappt fanns register över fartyg. Det fanns nog inte ens krav på att du skulle vara registrerad, gissar jag. Men, och samtidigt ska jag säga, så man precis som i vilken utredning som helst så jobbar man på bred front. Alltså några poliser får i uppdrag kanske att följa upp det här spåret om batteriet. Andra kommer gå ut och prata med folk och några kommer titta vidare på de här lakanen då, vad det var. Och det var just vad som hade skett. Några poliser gav sig ut till tvättinrättningarna i Stockholm. För att se då, är det någon, känner ni igen det här lakanet som är märkt med det här X-et? Men det var det ingen som gjorde, det var ingen som kunde relatera det till någon viss instans. Och i Sverige så användes garn för att göra den här typen av brodyr. Och det var tydligen inte det i de här lakanen då. Etiketten då? Den kanske kunde ge vissa svar. Men det var alltså bara små, små fragment kvar av den här lilla papperslappen med några få bokstäver. Så här handlar det ju om att ge sig ut då till tillverkare av olika typer av livsmedelsprodukter, läsk och saft och allt möjligt då, för att se om man kunde få en förståelse. Man var också på ambassaderna och frågade runt ifall det kunde härröra från en ambassad. Men det var ingen som, eller att folk på ambassaderna, så personal, kände igen det som något från sitt hemland så att säga. Men det var ingen som kände igen det här. Förrän man kontaktade estniska ambassaden. För där förstod man vad den här etiketten handlade om.
Mm-hmm.
Det var nämligen en citronsoda från Viktor Åsters fabrik i Reval i Estland alltså. Och den här sodan visade sig vara väldigt populär tydligen. Och det var inget exportmärke. Det fanns inte så att säga i Sverige att köpa.
Nej.
Så det här gjorde det ju lite spännande. Nu var man inne på, kunde den här avlidna kvinnan vara möjligen servitris ombord? Hon kanske jobbade på ett fartyg. Och kanske hade då stött på någon illasinnad typ under sin färd mot Stockholm.
Jag måste säga en sak, vi pratar 1924, vi pratar en okänd kvinna och tesen då att hon inte ens är svensk. Jag måste ändå säga att jag är lite förvånad över vilket hästjobb de gjorde.
Mm. Verkligen.
För att identifiera henne. Mm. Jag såg inte riktigt det som självklart
vid
den
med.
Tiden.
Jag håller med, och de är otroligt alltså, drivna. Man får känslan också att de har tagit tillvara de här viktiga timmarna efter att fyndet görs. Och den här Birger Lundberg, han verkar kunna sin grej alltså.
Ja, men och att de liksom gasar på alla spår samtidigt, precis som man ska.
Ja.
Jag tycker att det är fräscht.
Ja, och i takt med att man gjorde vissa fynd här så byggdes ju också fler och fler teorier upp. Men Birger Lundberg, han var frustrerad för att de fick liksom inte riktigt islossning förrän man upptäckte den estniska ångaren Kalle Wepog. Kalle Wepeg kanske den ska heta.
Som det heter.
Ja, jag kommer inte... kära lyssnare, jag ber om ursäkt på förhand. Jag kommer inte att nämna fartygets namn.
Din estniska är inte... Den är lite rostig.
Kalle Wepeg.
Ja.
Den här estniska ångaren i alla fall dök upp i Stockholms hamn. Och det här var ett fartyg som gick reguljärt mellan just Reval, det som idag är Tallinn, och Stockholm. Och hamnkaptenen här var bekant med fyndet av kvinnan.
Mm.
Och tog själv kontakt med Birger Lundberg.
Mm-hmm.
Han hade ju läst i tidningarna om att det här möjligen skulle kunna vara en estnisk medborgare.
Ja,
och tog helt enkelt kontakt. Och Birger, han begav sig då såklart ner till kajen med några kollegor för att se, kunde det finnas en koppling här mellan det här fartyget och den anträffade kvinnan. Fartyget låg då i hamnen. Lundberg hade med sig två kommissarier här. J.R. Berg och Staffan Berner. Och det beskrivs här så fint i texten om det här fallet att landgången låg mot kajen. De klev ombord, varvid en matros dök upp och mötte upp dem. Det sägs att han dök upp från en lucka i golvet. Tyckte jag kändes spännande.
Mm, som en surikat.
Som en surikat, ja. Precis. Även skepparen Alfred Serko tog emot sällskapet. Han anslöt. Mm. Och kommissarierna här var ju erfarna. De noterade genast hur Serko uppträdde väldigt nervöst. Han var tillmötesgående, men han var oerhört nervös.
Snutnoja.
Han stammade och han var liksom, ja. Ja, men det var väl, ja, det kan man tänka sig.
Ja.
Och vak.
Folk, jag menar, folk har ju betett sig väldigt, väldigt märkligt runt poliser utan att ha gjort någonting för den klassiska snutnojan.
Verkligen.
Att man helt plötsligt börjar kolla om man verkligen har bilbältet på mig när man ser en polisbil.
Just
fast man
det.
Aldrig någonsin åkt utan bilbältet hela sitt liv. Det är, jag skulle säga att det är uppiggande och fräscht att ha lite snutnoja.
Ja, det ska
det
sägas.
Borde alla ha.
Det är också uppiggande och fräscht av snutarna här att registrera det här avvikande beteendemönstret. Och de resonerar som så att nej, fasen, vi behöver hålla ett ordentligt förhör med honom. Och han fick helt sonika följa med in till polisstationen. Alltså funkar det så här? Kan man verkligen bara, alltså räcker det här för att ta med någon till
förhör? Alltså det räcker ju inte för att bli skäligen misstänkt för brottet, att man börjar vackla och stamma lite. Jag hoppas, eller med så som förundersökningsdelarna går till idag ska det gå till så att man kikar av om den här personen var kanske på plats den dagen som det tänkta brottet begavs där på plats.
Mm.
För om han har varit det, man får hålla förhör med alla personer som kan antas lämna upplysning om ett brott. Mm. Det så är det bara. Det kan ni läsa om i 23 kapitlet. Men man kan också hämta folk till förhör och man kan ta med folk till förhör. Och då finns det lite kriterier att man ska ha varit på plats när brottet har begått och så vidare. Mm. Men ja, så är det uppstyrt. Och om man inte tror att du tänker infinna dig vid ett förhör, då får man plocka med under vissa kriterier. Och det här har vi pratat om i tidigare kapitel. Men och hur det var 1924 vet jag inte. Men jag skulle bli förvånad om han där och då blir misstänkt för själva brottet, om du nu är griftefrid eller mord eller vållande eller vad det kan tänkas vara.
Ja.
Det kan vi alla gå och fundera på nu medans vi tar en liten paus. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och Anna håller på och tar oss igenom ett mord som har begåtts ute till havs, eller har det begåtts till havs? Det var i alla fall där hon dök upp. Var är
det ett mord?
Anna?
Det vet vi inte heller.
Nej.
Ju.
Vad händer nu?
Ja, det som händer är ju att Alfred Serko blir nu förhörd. Och det visar sig att han är mycket vältalig och mycket hjälpsam. Han chillar lite när han kommer in till stationen. Det här nervösa verkar klinga av lite grann.
Okay.
Och han är villig att svara på alla frågor. Och det var ju centralt då att förstå vem den här kvinnan var. Och efter en stund så kröp det faktiskt fram här. Serko berättar då att han har funnit den här kvinnan som visar sig vara en 23-årig estländska vid namn Valli Tenecio. Och hon ska vara gift med en tysk man. Serko har alltså funnit henne avliden i sin egen hytt. Den 23 juli. Men eftersom han fruktade nu att det här liksom fyndet av henne skulle medföra problem för honom själv, så hävdar han att han helt enkelt hade lagt henne i en säck och sänkt henne i sjön i Stockholms hamnområde.
Det är en speciell första tanke att tänka om man hittar en död människa i sin egen säng.
Det får man ändå säga.
Att den här måste överbord.
Just det.
Ja.
Verkligen.
Okej,
det kan man verkligen tycka.
Konstigare saker har hänt i och för sig.
Ja, det ska sägas. Mm. Och dagen efter då, i tabloiderna, då kan man läsa att han antager att kvinnan begått självmord genom att intaga gift.
Mm.
Så Serko var ju inne på här nu att hon hade tagit gift och således tagit sitt eget liv.
Hade han någon teori om varför hon har valt att göra det i hans hytt?
Nej. Men man, okay. Det man gjorde var att han hade ju nu börjat prata och liksom närmat sig detaljer kring hennes dödstidpunkt och händelserna som ledde fram till det. Så vad gjorde man? Jo, man pressade honom mer. Mm. Man ställde på honom mer för att man tänkte nog att han utelämnade delar av sanningen. Och mycket riktigt, det framkom en ny version. Och den här gången så säger han att han skulle ha blivit informerad efter ett arbetspass av en vaktman ombord. Att en kvinna frågat efter honom. Och då han inte hade anträffats av kvinnan då, så skulle den här kvinnan ha berättat för andra ombord att hon skulle ta sig till hans hytt och vänta där.
Mm.
Och sen när Serko då kommer in i sin hytt så fann han inte bara en kvinna i sin hytt utan en naken kvinna liggandes i hans säng. Och nu jobbar han med på att han greps av panik när han insåg att hon var död. Och att han minns han hade övervägt att slå larm. Men återigen, nej, han fruktade för vad andra skulle tänka och tro och valde därför att göra sig av med henne. Men han var väldigt tydlig med att hon var död när han anträffade henne. Så att ja, han vred till sanningen lite fram och tillbaka. Men man köpte inte riktigt det här. Och framförallt så räckte det ju inte för att väcka åtal.
Men han måste ju ha blivit misstänkt.
Ja, men det var han ju i det här skedet.
För det vill jag bara säga, oavsett om man är inne på förhör som vittne eller upplysningsvis eller någonting, så om det framkommer någonting ur förhör, eller under förhöret som gör att man blir misstänkt, då avslutar man det förhöret och sen så inleder man en annan juridisk typ av förhör.
Just det.
Där man då underrättar om misstanke och så vidare. Så att det behöver inte vara en större grej än så, att man bara, åh där! Precis vid den här punkten så blev du misstänkt och så fortsatte man med förhöret men underrättade om misstanke och sådär.
Ja, så man kan ju tänka sig att den här andra versionen handlade mer om att han skulle skaffa sig ett alibi ju. För genom att liksom lägga fram de här uppgifterna om att vaktmannen hade informerat honom om den här händelsen så kunde han ju inte vara i hytten.
Nej, den karl skulle man ju vilja förhöra.
Ja, så. Och som vi var inne på, obduktionen var ju lite besvärlig här. Det gick inte med säkerhet att säga faktiskt om hon hade bragt som livet. Alltså dödssättet gick inte att klarlägga. Hon var ju stadd i förruttnelse, vilket försvårar undersökningen och bestämningen av dödssätt och dödsorsak. Man kunde inte utesluta förgiftning, men man kunde inte heller bekräfta det. Eller i alla fall inte vid den här tidpunkten. Så det man bestämdes för nu, det var att helt enkelt bege sig ut över Östersjön till Estland och fråga runt, vad kände man till om Valli här? Så att det var det som hände. Och samtidigt då så fortsatte man att pressa Serko i ett antal förhör här för att se om det skulle kunna ge något mer. Det skulle visa sig att Valli, hon hade fått en god uppfostran. Hon var dotter till en aktad medborgare, en järnvägskonduktör, närmare bestämt.
Tackar, tackar.
Ja, har du, i Narva. Hon var också företagsam och flitig. Efter studenten så fick hon arbete som telegrafitjänsteman inom postväsendet. Och hon arbetade snabbt upp sig inom postverket och blev betrodd att syssla med hemlig korrespondens.
Älskat.
Ja, det här är lite spännande. Ge lite spion.
Ja, det här gillar man ju. Ja.
Aha. Hon beskrevs som godhjärtad, levnadsglad, öppen men också något lättsinnig. Och vissa beskrev henne till och med som opålitlig och lättfotad. Det var nämligen så att över en sommar bara så hade hon blivit som förbytt, beskrevs det.
Mm-hmm.
Hon hade börjat avverka karar på löpande band. Och det var bara rika snubbar hon var intresserad av. Gärna med fina officerstitlar.
Mm-hmm.
Och hon hade en särskild förbläss för utländska militärattachéer. Som då, Valli var ju en vacker kvinna. Så hon hade ju sannolikt inga problem att så att säga hooka upp med de här. Och det beskrevs då att de flockades kring den unga, vackra estniskan som verkade trivas då att rulla runt i sänghalmen med de här attachéerna.
Mm.
Ja, hon levde kort och gott ett utsvävande liv, får vi säga. Och hennes drivkrafter verkar inte vara andra än att hon var lite av en golddigger. Hon ville träffa män med pengar som kunde försörja henne.
Mm.
Och hon hade kvar sin anställning vid posten, men det var något här som inte stämde. Och mycket riktigt så dök det upp misstankar om att hon kanske faktiskt var spion.
Mm-hmm.
Och detta då en japansk militärattaché skulle söka upp det estniska UD, alltså utrikesdepartementet, för att slå larm om hennes då, ja, hennes utflykter och eskapader med bland annat ryska diplomater. Det här resulterade i att hon fick sparken. Och i samband med det här är då 1922, ett par år innan hon hittas död, så ska hon då ha träffat officeren Alfred Serko och ha blivit väldigt förälskad i honom, beskrevs det. Men Valli var också svårt svartsjuk och det var mycket konflikter med Serko när de hade möjlighet att träffas. Och allt som oftast så hoppade hon på ångaren här och följde med över till Stockholm för att få vara med Serko.
Mm.
Men så hände någonting i deras relation som fick henne att bege sig till Tyskland en sväng. Och där väldigt snabbt ingå äktenskap med en tysk man. Den rika köpmannen Paul Tencio. Och det här var egentligen inga problem för Valli, för hon hade liksom alltid ett antal karar igång samtidigt. Så att hon lyckades parera då relationen med Serko och den tyska köpmannen under en ganska lång tid. Men förr eller senare så började det här äktenskapet med tysken att knaka. Och vad gjorde hon då? Jo, då sökte hon upp Serko för att få nya pengar. Och hon vaktade över honom, skickade hotelser av alla dess slag, besökte honom och följde med på fartyget, och det var mycket konflikter och hon spelade ut liksom mycket av, ja, men hon hotade honom, pressade honom på pengar. Hon hotade med att ta sitt liv flera gånger och hon hotade om att hon var gravid och behövde pengar för att göra abort, och hon skulle minsann basunera ut den här nyheten över hela Tallinn.
Vilka skönt.
Ja, om hon inte fick sina pengar. Så jag tror att Alfred var en ganska svår och knivig situation här stundtals.
Tycker du att börjar jobba upp ett motiv för honom?
Ja, eller hur? Mm. Eller hur? Det var ju så att Valli enligt Alfred då höll på att förstöra för hans karriär.
Mm.
Han var ju på väg någonstans här i livet och hade inte möjlighet att underhålla Valli på det här sättet. Samtidigt nu så har vi detektiver som jobbar med caset och lyckas snoka upp att Valli faktiskt hade ett barn. Hon hade fött ett barn, en son. Vilket samtidigt kunde förklara att Alfred, för det hade man också lyckats bevisa, att han hade ju gett henne en hel del pengar. Varför skulle han förse henne med pengar om han inte, ett, ville ha en relation med henne och två, inte hade någon annan, så att säga, koppling till henne? Men det kunde förklara att han inte bröt med henne, trots att hon då, enligt hans utsaga, skulle ha utsatt honom för en massa besvär. Man hörde naturligtvis besättningen ombord också, och de bekräftade att Valli ofta kom på besök på fartyget och att Serko inte alls var förtjust i de här besöken.
Kan man tänka sig.
Ja. Och det framkom att den där augustikvällen 1924, när Alfred Serko gav order om avgång från Tallinn då med kurs mot Stockholm, så hade Valli varit med ombord. Hon hade då varit vid liv enligt vittnen när de då lämnade Tallinn. Men vad hade då hänt sen? Ja, det här hoppades man få svar på genom att ta hjälp av en estnisk kollega. en annan Alfred, Alfred Karsna. Och han följde då med de här detektiverna till Sverige för att på hans egna språk försöka hålla nya förhör. Och det visade sig att inför sin landsman så skulle Serko bli mer pratsam. Och han bad om att få följa med hem till Estland och där berätta hela sanningen. Och det skulle sen visa sig att Valli levde när Serko kom ner till hytten den där natten. Hon var då spritt språngande naken. Hon låg i sängen och hon hade, sägs det, ha intagit gift. Eller Serko hävdade att hon var påverkad av någonting. Och hon hotade med att ställa till med en skandal där och då. Och då rann det helt enkelt över för Alfred. Han, citat, förlorade sin sinnesnärvaro och ströp sin älskarinna och dumpade kroppen överbord. Och han kunde ju då inte gå i land i Reval eller i Tallinn tillsammans med den här estländska polisen, utan fick smusslas i land på något vis med hjälp av motorbåt. För att vid den här tidpunkten så hade det samlats en kvinnlig lynchmobb, sägs det, på kajen. För han var ju nu, det var ju ett känt faktum att han var mördare helt enkelt. Domen då, han skulle ju bli åtalad för detta. Det blev blott 8 månaders fängelse och detta med hänsyn till Vallis besynnerliga personlighet. Det skaver ju lite.
Alltså det kanske inte är någonting man lägger större vikt vid straffbedömningen, offrets personlighet.
Inte idag i alla fall skulle jag säga, men då var det nog tyvärr så att om man var lösaktig eller alltså så att det var till men för bedömningen.
Ja. Ja, det var lite klent.
Alfred Serko levde fram till 1989 och han dog 104 år gammal.
Oj.
Ja, ett annorlunda ärende på många sätt och vis ju.
Jag måste säga att jag tycker att det är intressant att lyssna på såna här historiska case. Dels säger det så mycket om tiden då. Alltså man får ju ett historiskt perspektiv på i det här fallet Stockholm och Nacka 1924. Rättsväsendet då kontra nu, synen på män, synen på kvinnor, synen på liksom hur man, allt från straffbedömning till kriminalteknik. Jag tycker att det är jävligt intressant.
Ja, jag kan bara hålla med och jag knyter an lite till det vi var inne på tidigare, att man måste ju ändå bli lite imponerad över den företagsamhet som fanns på den tiden med de enkla medel man hade.
Ska jag vara lite
liksom att luta sig mot?
Jag som då är utanför polismyndigheten, ska jag vara lite krasst nu så skulle jag vilja hävda att det finns mordutredningar idag som bedrivs mycket flatare än det här. Ja. Det är inte självklart att man gör så här bra arbete varje gång, kan jag tycka.
Nej, och jag tycker också att det pekar på vikten av att ha en driven spaningsledare.
Ja, och förundersökningsledare.
Och förundersökningsledare som vågar testa nytt och som vågar följa upp spår som kanske inte på pappret känns superheta.
Nej, det finns ju ett ord som jag har blivit totalt inpräntad efter alla år inom spaningen. Allt det här jobbet som man gör, citat, förutsättningslöst.
Ja,
det vill säga, jag har ingen jävla aning om vad jag gör det här. Men det finns ett embryo av en chans och kör bara. Ja. För det visar sig gång efter annan att det är just det som löser någon knut, ger en extra pusselbit. Så man bara, men gud vilken tur att jag åkte till den här sura adressen en gång till och satt där i 3 veckor till. Det var det som löste det, men man vet ju inte det i förväg, så man får ju skaffa sig en form av hög inre motivation att göra det.
Ja, men jag skulle också säga att polisiär erfarenhet är inte så himla dumt i de här sammanhangen. Nej. Därför att det är ju något med den där snutnäsan ibland som bara får oss att göra vissa saker, egentligen utan att veta konkret varför, utan det bara känns bra i magtrakten.
Det blir som Stenmark igen när han svarade. Ja, det är när någon sa, vilken tur du har, och då svarar han, ja, det är otroligt att jag alltid får så mycket tur ju mer jag tränar.
Ja, fan, så var bra. Ja. Bra sagt.
Tack Anna, Stenis. Det här var jätteintressant.
Tack själv.
Och om fyra veckor är det dags igen. Då blir det ett nytt case. Får vi se vad det blir?
Ja, se fram emot.
Och jag vet. Jag har ju en rövhatt. Den är liten och naggande god idag. Men jag skulle vilja säga några extra viktiga saker inför detta. Och det är ju att imorgon är det dags för merchen igen. Våran 24 timmars merch som kommer en gång i månaden. Första fredagen efter löning varje månad så säljer vi en merch endast i 24 timmar på podstore.se. Och den är unik varje gång. Den kommer, den swishar till och sen är den borta.
Ja, och jag vågar på oss, alltså den här, den har ni inte sett förut.
Eller?
Och ni kommer aldrig se maken av den igen.
Ni har sett en variant på den 1983. Ja. Vi är ju vi har ju en farlig förbläs för bävrar. Vi älskar ju beavers på alla sätt.
Så dumt. Ja.
På alla sätt det går att älska bävrar. Vi älskar bäverbärare. Vi älskar folk som älskar bäverbärare. Vi älskar all form av bäverinformation. Och nu är det också bävermånemånaden. Så att nu kommer just den. Nu kommer bävermerchen. Och för att se den så går ni in raka vägen till Ljungdahl och Ginghede på Instagram. Där hittar ni informationen, påminnelserna, hur ni ska göra och så vidare. Och det är där ni hittar all information om vad jag och Anna vevar runt i veckorna.
Ja, och det här vill ni inte missa. Nej. Ni vill inte det. Ni vill inte stå där med lång näsa och se de andra glädjas åt bävern.
För att den är lite fulare än när vargen ylar i månskenet på en fletch i Gillestugan 1991. Lite fulare än den. Där har du den. Jag kommer bära den med en sån otrolig stolthet.
Ja, jag också.
Ja, det var bara det jag skulle säga. Nu är jag redo för rövhatten.
Ja, varsågod Lena.
Lenas rövhatt.
Ja, och den är ganska minimalistisk den här veckan. Det är för att jag för trött för att vara arg. Men jag befann mig på ett flyg häromdagen.
Vi ska transporteras.
Det är ofta där det händer. Jag kommer på att då sitter jag i ett begränsat utrymme med Homo sapiens och jag kommer inte därifrån.
Just det.
Och i det här fallet så satt jag i ett utrymme. Några snett framför mig hade med sig en hund i bur i planet. Mm. Det kan man göra med väldigt små hundar. Och den hunden var inte lycklig.
Nej.
Och där inget rövhatteri alls i det här. Men jag bara känner att det gör ont i mitt hjärta av att höra en hund som inte är lycklig. Två snäpp bakom så satt en mamma och pappa med två barn. Varav den ena satt glatt och höll på med någonting med sin iPad. Och den andra var kanske ett år och satt i mammas knä. Mm. Och jag satt så här, och nej, sen tar de upp en klase bananer. Kan vi komma fram till... Och då ville jag döda både mamman, pappan och båda barnen. Jag behövde göra en total nödslakt på den familjen. Kan vi bara komma överens om att det finns en bortre gräns för hur brun en banan får vara innan man tar på den på ett transportmedel som också är byggt som ett kärl? Det måste finnas en bortre gräns.
Men det gäller ju inte explicit för olika typer av transportmedel. Det gäller ju generellt. Ja, det är inte rimligt att äta en brun banan.
Nej, och jag har ett förslag. Om skalet är mer brunt än gult. Alltså man kan skönja gula fläckar på en annars brun banan. Och så sitter man och trycker in. Alltså den här ungen åkte på någon form av choke. Det var ju som att ungen fick en gagball av bajs i sin mun. Glad, ungen var glad. Men jag bara kände såhär, nej, det här är inte okej. Samtidigt som detta pågår, de var inte en unik företeelse, så sitter det fyra stycken ganska unga män från Kina. I alla fall, de pratar kinesiska och tittar på kinesiska saker. Jag spänner bågen och säger att det här är fyra kineser.
Järvt ändå. Mm.
En av dem sitter bredvid mig. En sitter snett framför på andra sidan gången. En sitter dikt an framför mig i sätet. Och sen är det den fjärde som är kanske två till säten bort. Jag reflekterar över detta. Alla fyra hade sin mobil på. Jag såg ju bara han som satt bredvid mig. Han hade flight mode och allt var i ordning. Och så. Men jag hörde alla fyras telefoner. Därför att ingen av dem använder lurar.
Va?
Och han bredvid mig tittade på någon form av talkshow. Högt alltså, utan lurar.
Va? Mm. Det är ju lite speciellt.
Och jag tittade på honom som att så här, är du inte riktigt med på vad som... Du vet när man själv så här, tar upp sin telefon och tror inte att det är ljud på, och så scrollar man Instagram och så kommer ett klipp med ljud. Då blir man så här, åh gud, sorry.
Awkward.
Så, lite panik. Nej, nej. Ja. Han blinkar inte en sekund. Men, 50 minuter.
Men vänta nu. Är det här kulturellt beskaffat? Det, alltså, måste... det kanske är vi som är jävligt skitnödiga bara.
Så kan det vara. För att det var fyra personer i min absoluta närhet som satt med sina mobiler igång på högsta volym utan hörlurar. Och samtliga fyra var kineser.
Obrytt.
Han kollade på talkshow. Han framförde på någon form av sån här... det var massa meloner och kiwis som sprängdes i olika formationer.
Ninja Tetris.
Med ljud. Och så var det en som tittade,
Fruit Ninja.
Ja, en som tittade på... Kanske. Typ kinesiska taken. Alltså det är väldigt mycket kineser som slaktade andra kineser. Och den fjärde vet jag inte vad det var. Men det här ju... Förstår nu? Jag har den bruna bananen upp i mina näshår. Jag sitter med spypåsen absolut dikt an över näsa och mun. Jag har hunden som skär och sliter i mitt hjärta. Och jag har fyra karar som ger mig olika typer av ljud som jag inte har bett om.
Och du älskar inte precis att flyga.
Nej, jag är ju flygrädd så in i helvete. Och har ont i mitt vänsterben. Så jag sitter också med det mitt ute i gången. Nej, men alltså, 50 minuter.
Men är inte din frustration lite felprojicerad här ändå, Ljungdahl?
Jaha. Jag har ju spritt den, alltså, i alla grader. Du kan inte säga att den är fel. Jag har ju projicerat den på allt och alla.
Ja, men nu vill jag återgå till den bruna bananen.
Ja.
Alltså så här... Du kan ju inte rimligen förvänta dig att människor ska tänka när de greppar den där bruna bananen i fruktskålen innan de beger sig till Arlanda.
Mm.
Att det kanske sitter någon ombord som inte alls gillar banan. Eller
luktar
banan.
Men så vidare inte deras resa börjar i Zimbabwe, så hade de ju börjat kunnat förutspå att den där bananen inte kommer vara fräsch om en stund.
Nej, men var det just att den var brun? Det var ju inte. Det är för att du hatar banan.
Jo. Men hade det bara varit liksom en småbarnsfamilj som hade dragit upp en banan på ett plan, då hade jag inte kunnat nästan ge dem rövhatten, för att det är ändå lite kutym. Jag önskar av allt i min värld att de var jordnötsallergiker, för då vill jag tillbaka mula dem med en påse jordnötter.
och tanken om att så här, ursäkta, man kan ju ta i lite där, alltså jag är svårt allergisk mot
kineser.
Banan.
Jaha, det var till dem. Jag tror du skulle säga till den andra. Jag är allergisk. Ja, det hade jag kunnat göra. Men det någonstans när det liksom påbörjas själva banankontamineringen av mig, då tappar jag hjärnkapacitet, talförmåga och handlingskraft.
Ja, jag förstår. Och samtidigt...
Bara väldigt synd om mig själv.
Ja, och samtidigt så kanske det känns lättare att på lång sikt hantera att du mådde illa 45 minuter kontra att ett lite spädbarn hade svultit, så att säga.
Ja, men den där hade att ta av, hörru. Det där.
Okej.
Det där. Ja, nej, men det var det som var rövhatten. Ja. Ska du ta med en banan, då ska den fan finnas stunds i den, så att jag åtminstone kan titta på en stunds i banan medan jag kräks.
Du kanske skulle kunna få be om att få göra en kontroll för körning, så att säga.
Nej, jag har inte petat på en banan sedan jag var 2, så det kommer inte att hända.
Det kommer inte att ske. En väldigt rolig rövhatt
ändå. Ja, tackar.
Jag riktigt ser framför mig vad stökig den där resan.
Kan jag få göra en liten bonusrövhatt?
Ja,
jag håller upp den här.
Just det, jag förstår vart
du... Jag ska efter nu vi trycker på stopp, så ska jag gå in på mailandfly.com. Därför att jag har haft ett halssmycke i 15 års tid. 12 kanske, 12 års tid. Jag har flugit till och från New York. Jag har flugit till och från Charles de Gaulle i Paris. Men när jag ska flyga till Skellefteå, då tar det stopp. Då säger de, det där halsbandet är en säkerhetsrisk, det får du inte flyga med. Men driver du med mig, säger jag. Jag har haft det här i 12 års tid. Det är ju för sig ett rakblad.
Ja,
Det får man ju det tillstå. Det står ju också ett dyrt märke rakt över. Och det är också helt ingjutet 360 grader runt om i plexiglas. Du kan på din höjd kasta halsbandet på någon. Och den är 2 gånger 1 centimeter ungefär.
Ja, det är så dumt.
Så de tar det här halsbandet. 4 karar står och vänder och vrider och vänder. Till slut kommer han och säger nej. Så, men du kan inte slänga mitt halsband. Så då fick jag en jättestor plast på. Jag ska gå in här på någon sida och sen ska jag förmodligen betala skitmycket pengar för att få tillbaka det.
Det här blir intressant. Det här, jag känner att du redan nu har lite ett embryo till nästa
content. Till nästa röv, när jag inte får tillbaka det.
Ja.
Ja, nej, men nu får det räcka. Ja,
det får det.
Ta hand om er
där ute och vårda er bäver, höll jag på att säga. Det menar jag. Utan...
Det tycker jag också vi kan bjuda på. Dra på en yoni-massage och en sauna på det här, så ska det då ordna sig. Ha det gött! Bye!